och välkommen till det allra första avsnittet av Record Roulette. Det här är podcasten där vi gräver runt bland vinylen hemma i skivhyllan och på ren slump rycker fram några plattor att djupdyka i. Och jag tänker, det fina med slumpens påverkan är att du förhoppningsvis hittar något du inte valt att spela annars. Kanske är det en gammal pinsam favorit från pojk- eller flickrummet. Kanske är det den där skivan som liksom bara blev kvar då du och en partner flyttade isär. Och kanske, och precis lika sannolikt, är det en av historiens stora klassiker som vi inte kan lyssna tillräckligt på. Jag heter Alexander Widén och med mig i studion för att reda ut begreppen har jag bjudit in basisten Mats Rydström. Välkommen Mats!
Tack så mycket!
Jag tänker att du är en alldeles perfekt första gäst i programmet. Du älskar musik, du samlar på musik, du spelar musik, du skriver om musik, du lever musik.
Ja, kanske lite aningens mindre då just den här sista coronaperioden. Men man lever ju hemma via sina vinylskivor i väldigt stor del faktiskt.
Ja, visst är det så. Det både streamandet och spelandet på vinylsvarven har ökat dramatiskt. Men du, ska vi börja med att reda ut vem du är för den som inte känner till dig sen förr? Jag har nämnt att du är basist och vi känner ju igen dig från ett flertal olika musikaliska sammanhang.
Jag har väl blivit lite diverse arbetare inom elbasismen. Bland annat spelar jag ju med ett band som heter Abramis Brahma som sjunger på svenska och spelar tung hårdrock. Och även med ett doom metalband, om man kan kalla det möjligen, som heter Avatarium. Och vi skulle väl varit någonstans i Frankrike idag, tror jag, och spelat. Men ja, som du vet så är det något som...
Nu sitter du här på Gröfre Östermalm och spelar in podd istället.
Det är inte fel.
Nej, livet ger och tar. Och visst är det så också att du har ett finger med i spelet när Conny Blom går in i studion?
Ja, jag spelar med Conny Bloms svenskspråkiga soloprojekt. Och vi har ju faktiskt lyckats ha en hel del spelningar under de två senaste åren. Och det är man ju glad för.
Ja, men det förstår jag det. Jag nämnde också att du skriver om musik. Vill du berätta lite om det?
Ja, lite kort. Jag har varit framförallt musik och kanske teknikjournalist i längre del av mitt liv. Men sen började jag liksom lägga alla ägg i en korg, kan man säga, för när jag fyller 40 och satsa på musiken. Och ja, de senaste två åren så har inte det kanske varit världens smartaste grej då. Men jag skriver fortfarande ibland i Sweden Rock Magazine bland annat. Och just musikskrivandet är ju väldigt roligt när man får grotta ner sig ordentligt i framförallt gamla artisters historia och karriär.
Nej, men det förstår jag. Och det går väl hand i hand med det vi ska försöka åstadkomma här idag också. Och för den som då har lyssnat mycket på både Avatarium och Abramis och sådär, men vill bekantas lite mer om skribenten Mats Rydström, är det någon artikel i Sweden Rock Magazine som du skulle vilja vara? Fan, kolla upp den här.
En alldeles aktuell är ju faktiskt en artikel om svenska bandet Drain som hade en stor karriär på 90-talet. Och det här är väl den första intervjun som de har gjort på väldigt många år i Sverige. Och det är ett par fem sidor i senaste tidningen som handlar om deras resa till Ozzfest flera gånger i USA och deras genombrott och vad som har hänt sen.
Det ska vi kolla upp. Och de skivorna som vi lyssnar på idag, de bygger på att vi slumpmässigt har ryckt upp plattorna ur vår skivsamling hemma. Hur har du valt ut dina skivor? Eller rätt sagt, hur har du slumpat fram dina skivor?
Alltså, det hänger lite ihop med pandemin, för att jag fick panik första veckan där. Hur ska jag försörja mig? Har jag någonting som är värdefullt hemma? Så då satte jag mig och slängde in hela min vinylsamling i Discogs. Och då var det inte så mycket värdefullt. Men då hade jag ju faktiskt det till som en bra grund nu, för att jag körde en slumpgenerator och sen sorterade jag bara skivorna efter bokstav. Och sen så hittade jag skiva nummer 126.
Det är en fantastisk liten funktion där, en randomizer-funktion när man är inne i collection-läget. Är du nöjd med det resultat du fick fram? Du har ju med dig fem stycken skivor som vi kommer spela fem låtar ifrån idag.
Det är ju väldigt spretigt, men faktiskt det förvånade mig lite själv att det ringar faktiskt in min egen smak och liksom mina olika perioder hyggligt bra. Inga riktiga pinsamheter i alla fall. Jag har inte fuskat.
Ja, det är olyckligt för min del. Jag hoppas ju på skopen här, men jag är ändå bra att vi ringar in Mats Rydströms musiksmak. Den här podden, den handlar ju om att lyssna på musik, att lyssna på skivor, att samla skivor, att gå runt på skivbörsarna och leta skivor. Hur ser ditt samlande ut? Hur går det till?
Ja, senaste tiden har det varit lite dåligt med det måste jag säga. Men tidigare genom åren, så ofta när man varit ute och spelat, framförallt i Sverige, efter man har kanske satt upp grejerna och så frågar man den som står i baren om det finns någon skivbörs i närheten. Och ofta finns det det. Till exempel den här första låten var ett 10-kronorsfynd i Reabacken som låg ungefär 20 meter ifrån det spelstället i Västerås. BNS-krogen Bankiren har en väldigt bra skivbörs precis invid.
Vi lyssnar! Ja du Mats, det här låter ju alldeles fantastiskt. Det osar sydstatarrock. Vad är det vi har att göra med?
Ja, det är Outlaws med låten Hurry Sundown. Just den här skivan som jag hittade var en ganska best of skiva liksom. Men den här låten är då med där och är från deras tredje platta som kom 77. Och Outlaws var ju ett, kom väl i liksom generationen efter Lynyrd Skynyrd ett par år senare, men den har ju ganska mycket av samma element. Väldigt mycket gitarrsolo, helt enkelt.
Ja, ingen hatar gitarrsolo, men jag noterade också att det kom in fina inslag av stämsång där.
Ja, de hade ju de hade liksom tre leadsångare. Ingen var ju så speciellt bra, ingen artikulerar så bra på sången liksom. Men de byggde upp mycket stämsång och den här skivan är producerad av någon som heter Bill Shimshik, om jag uttalar det rätt då, som även producerade Eagles. Och det är ju lite det vi hör här, den typen av stuk. Men sen även gitarrmässigt är ett fantastiskt band. Gitarristen Huey Thomason, som spelar det här lite gnissligare solet på slutet, var ju senare med i Lynyrd Skynyrd också, innan han dog. Och
så hur gick det till när du plockade upp den här? Stod du och läste på konvolutet och kände att det här är förmodligen någonting för mig? Eller var det omslaget som lockade dig? Eller?
Nej, jag hade ju koll på Outlaws innan. Jag spelade ju ett svenskt, vad ska man säga, sydstatsrock-influerat hårdrocksband som heter Backdraft på 00-talet. Och typ första dagen jag var med i det bandet kom gitarristen hem med en kasse med LP-skivor till mig. Det här ska du lyssna på. Och då var det Ace Frehley soloskiva från Kiss och Lynyrd Skynyrd. Och då var det även de två första Outlaws-skivorna. Där fattade jag tycker för dem. Jag tycker de är inte lika bra som Allman Brothers, liksom, men det går an.
Å andra sidan, vilka är det?
Nej.
Men när du är och river i sydstatarrocken, vart brukar du söka? Finns det några andra artister som du skulle vilja passa på tips om som tillhör den här världen?
Ja, för det första så ska man ju skaffa allt i princip med Allman Brothers Band och Lynyrd Skynyrd. Men sen finns det ju även sånt som har blivit som spin-offer, kanske Rossington Collins Band som har varit en fortsättning från Lynyrd Skynyrd. Men sen finns det ju andra band som är Blackfoot, väldigt bra band, lite mer hårdrocksaktig, sydstatsrock. Och de har ju också en koppling då till Lynyrd Skynyrd. Det mesta av det här är ju från Florida även då Outlaws. Och sen finns det ju enstaka grejer med Molly Hatchet och Wet Willie. Och...
ja, det är starka namn rakt igenom, och jag kommer att tänka på ett par rätt fina samlingar som jag har ifrån brittiska Soul Jazz Records, där, som tangerar många av de artisterna du nämner. Och de här samlingarna heter Delta Swamp Rock, och jag så, som många andra kan ibland värja mig lite mot samlingar. Men just när det kommer till Soul Jazz Records så vet jag att man kan inte gå fel. Det blir alltid bra. Och de finns i tre volymer om jag inte minns fel. Och de hanterar just den här typen av musik och de artisterna som du nämner. Så det kan vara väl värt att kolla upp och lägga vantarna på.
Det finns ju alltid ofta ett eller ett par riktigt bra spår, nästan oavsett vad man plockar upp, och inte till speciellt höga priser, för att det inte är något riktigt, riktigt stort samlarvärde på många av de här banden. Outlaws kanske är bekanta för några lite yngre lyssnare, därför att deras kanske mest kända låt som heter Green Grass and High Tides är en riktig supergitarrsolo-orgie, och den var ju med i något av de här spelen, om jag kommer ihåg, för en 10-15 år sedan, Rockband eller Guitar Hero.
Ja, just det.
Och då var den liksom med som något av, någon av de svåraste låtarna i slutet då, för den har så väldigt mycket gitarrsolon. Och jag, en gammal spelkompis till mig från USA, han hade ju lite insider-info när de här Outlaws då spelade de här växlande gitarrsolorna live. Så medan en körde sitt solo så gick den andra och förfriskades lite med, ja, med pulver bakom förstärkarna. Och sen var han ju jätteladdad och kom ut och spelade ännu snabbare. Och så höll de på så där ett par minuter. Rekommenderas ju inte nu för tiden såklart.
Nej, naturligtvis inte. Även jag har rivit lite grann i mina skivbackar, och precis så som du så använde jag Discogs randomizer-funktion. Och slumpade fram en platta som faktiskt öppnade upp helt nya dörrar för mig. Jag närmade mig en musikgenre som jag hade stretat emot under ett par års tid. Och till sist så kom det en låt som jag helt enkelt inte kunde värja mig mot. Så skivan är slumpad, men låten har jag valt. Och den låter så här.
Like no other. Listen very close, 'cause I don't like to boast. Instead I tell the tale of the French who prevailed through the Mr. Crazy Rabbits who were always on his tail. Rent ain't on sale, your roomie starts to wail. Get caught with stolen goods, then you will go to jail. If you go to jail, then who will pay the bail? They'll put you back to France on a ship with a sail. Escargo, Lucy and you eat snails.
Hey yo Tim, what's wrong with snails?
From the Zulu nation, from a town called Paris, yeah. Came to America to find liberty, uh-huh. Instead of finding pleasure or your family's misery, mm-hmm. But listen Lucy, and you have a friend in me. Oh, luck will drive your butt batty, yeah. Next time you fix some wheels, make it a caddy. In terms of doing good, I know you wish you really could, but listen brother man, I really think you can, mm-hmm. Succeed with the breed of the brothers who you back, yeah. It's the creme de la creme, and you can vouch for that. It'll take a minute Rice, so take my advice. Trust in us, thus you trust in your life. Lucy and you should know. Are you ready, Lou? This one is for you. Coming from a true blue, fits like a shoe. Come on, start to stare, or come on, tell it, Vu. Lucien, I'll leave it up to you.
Voulez-vous, rendez-vous, coucou, les poupous.
Watch that last, gonna backlash fast. Can you get a grip?
Ja, det vi just har lyssnat på är ett spår som heter Luck of Lucian och är hämtad från debutskivan av A Tribe Called Quest. Den är från 1990 och skivan heter People's Instinct in Travels and the Paths of Rhythm. Och jag nämnde ju att jag hade stretat emot hela den här musikgenren. Jag vet inte hur det var för dig Mats, men när jag gick på högstadiet så började mina polare lyssna på LL Cool J och Public Enemy och EPMD och sådär. Men jag var inte riktigt redo. Jag var lite lillgammal, lyssnade på jazz och stretade emot. Jag tror till och med jag kunde säga såna osköna grejer som att ja, jag fattar vad de pysslar med, men det här hade Miles Davis eller Frank Zappa gjort bättre. Riktigt vidrig liten typ helt enkelt. Men sen så var det någon till polarna som inte gav upp hoppet om mig och spelade A Tribe Called Quest för mig, och en hel värld öppnades upp. Vad känner du? Vi har hört Luck of Lucian. Vad är din tanke?
Jag tilltalas ju jättemycket av den här typen av tidig hiphop, och det kanske är lite det som jag behöver, kopplingen till det gamla. Om du nämnde att du gillade jazz och sånt, så bygger väl det här ganska mycket på samplingar från soul jazz och sån musik från rhythm and blues från 60-talet.
Ja, exakt. Ofta så är det ju små korta klipp som de loopar runt, men i det här fallet så bygger den här låten på en betydligt längre sampling utav en låt som heter 40 Days. Och 40 Days hittar man på ett album som heter Windows of the Mind från 1974 och är, så vitt jag förstår, åtminstone enligt Discogs, den enda plattan av trumpetaren Billy Brooks.
Oj. Mm.
När man lyssnar på originalversionen så låter den ju ganska precis så här. Och sen så öppnar ju låten upp väldigt märkligt med Marseillaisen och All You Need Is Love med Beatles. Jättekul hopkok, och jag tycker att det säger någonting om A Tribe Called Quest och hela den här hiphop-rörelsen ifrån New York i slutet på 80-talet, början på 90-talet, där man var så oerhört öppen för att gräva precis överallt för att skapa sin konst. De är väl tillsammans med De La Soul den kanske största namnen inom Native Tongues-rörelsen, där vi hade Queen Latifah och Jungle Brothers, Mon Love och de här. Och för mig så var A Tribe Called Quest det som präglade hela mitt 90-tal. Och de släppte väl 5 album tror jag, åtminstone de 4 första är 5 plus rakt över. Så att det är bara grotta ner sig.
Är de här skivorna dyra i dagsläget om man ska ut och fynda? Hur?
Nej, de kommer ju i nypressar hela tiden, och just den här skivan som jag har är väl någon jubileumsutgåva tror jag. Och jag var faktiskt lite kärringen mot strömmen, hade inte lust att köpa den, för jubileumsutgåvan har de sprängt in massa silver i omslaget. Den är förvisso väldigt snygg, men jag vill ju att mina skivor ska se ut så som originalpressen ser ut. Så att det här bar mig lite emot, men musiken är åtminstone densamma. Mm.
Men när då i början på 90-talet, hur lyssnade du på musik då? Hade du redan gått över till CD-formatet?
Ja, jag var väl inte tidig, men heller inte sen. Och jag behöll alltid vinylen under alla år och har tack och lov aldrig sålt av någonting. Men jag köpte ofantliga mängder CD, och det kan man ju ångra bittert idag. Öppnade för övrigt just med mitt första CD-köp var Miles Davis, Tutu.
Mm-hmm. Mm.
Och den här låten som vi just lyssnade på, den är en hyllning till en fransk hiphopare, en fransk MC som bodde i New York på den här tiden. Han heter Lucien Revolucien och medverkar också i de här franskspråkiga partierna i den här inspelningen.
The teaching of the wind. Time.
jäkla Mats. Otroligt starkt att slumpa fram Judas Priest redan i första avsnittet av Record Roulette. Jag lyfter på hatten, härligt att höra.
Ja, det här är alltså Stained Class, skiva från 1978. Det var väl en skiva som du nämnde här i försnacket att det var en av dina favoriter också.
Ja, det är ju svårt liksom att välja en favorit med Priest, men om jag står mot väggen så tror jag att det är den jag plockar faktiskt.
Ja, den här låten heter Better By You, Better Than Me och tycker jag är en väldigt fin, stark låt från den här skivan. Det här är ju faktiskt inte deras egen låt, utan det är ju en cover på en grupp som heter Spooky Tooth. Judas Priest, de gjorde ju ett par cover på olika artister och ganska omgjorda sådana under 70-talet. Alltså, de gjorde Diamonds and Rust av Joan Baez som inte går att likna så mycket vid originalet. Så. Men den här är ju en ganska straight cover och det har faktiskt förklaringen i att när de hade spelat in hela den här Stained Class-skivan så tyckte skivbolaget att ja, det är lite väl deppigt och inte så mycket hit på den här skivan. Så då bad de spela in en låt till. Och förmodligen, jag bara, nu killgissar jag här, men att grävde de väl efter gamla favoriter som de kunde damma in rätt snabbt. Och det här var en sån.
Ja, det är bara att lyfta på hatten att de verkligen gjorde det. För att det här är ju ett starkt album rakt igenom, men det här spåret är ju kanske ett man återvänder till ännu lite mer ofta. Mm.
Och det här var ju en övergångsfas kanske för Judas Priest från den lite tidiga hippie-hårdrocken till mer nitar och läder, det de blev förknippade med senare och mer ett hårdare ljud liksom. Och den här låten skjutsade väl in dem på det för att de var tvungna att spela in med en annan producent som de sen kom att jobba med på skivan efter som heter Killing Machine.
Det är intressant med Killing Machine att den faller faktiskt in inom samma år. Det är ju också en 78-platta så att det är ju overkligt produktivt år. Dessutom under en tid, jag menar hårdrocken var ju kanon på den här tiden, men det är också, jag tänker att det är så mycket andra influenser och tongångar där punken precis har brakat igenom och det måste komma influenser från alla olika håll och kanter. Och
ja, men det verkar som att Judas Priest vid det här tillfället inte har hört någon punk, för de vrider upp tempot lite. Första låten på den här skivan är ju någon slags proto-speed metal-låt, den heter ju Exciter och går jättefort, och där visar ju också sångaren Rob Halford exakt hur högt han kan skrika när han vill. Liksom. Men den här låten är lite mer mild. Däremot så blev den ju kontroversiell långt, långt, långt senare. Minns du det? Det var ju total moralpanik under 80-talet när vi var små.
Ja, hemma och skola.
Ja, hemma och skola. De kallade till möten när Magnus Uggla hade släppt en skiva. Hos mig i alla fall. Nej, men och liksom i sluttampen av det så blev Judas Priest stämda i USA för just den här låten som då hävdades ha uppmanat två ungdomar att ta livet av sig. De hade gjort någon slags självmordspakt. Och då letade man i rättssalen, satt och letade efter baklänges budskap. Alltså man liksom spelade skivan baklänges så skulle man då höra någon slags uppmaning, do it, att de här folk skulle ta livet av sig. Men ja, de lyckades liksom inte återskapa det här i rättssalen. Det finns, man kan titta på det här på internet. Det är ganska festligt.
Ja, det är en rätt tung grej att bli beskylld för som kulturarbetare, att man har drivit någon till ett sånt öde.
Ja, det är ju fruktansvärt såklart för alla inblandade, men det var ju ganska lite på fötterna. Och då, på samma skiva här så finns det ju faktiskt en låt som handlar om självmord, men den pratar de inte om. Den heter ju Beyond the Realms of Death. Mm. Och den glorifierar ju inte på något sätt det hela.
Men vi ska konstatera att de blev frikända på alla punkter.
Ja, visst.
Från hårdrock så hoppar vi till något helt annat.
Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder. The world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me. Try to understand me. Papa, don't you know I had no choice? Can you hear me praying? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices. I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words in all the books help me to face what lies ahead? The trees are so much taller, and I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half as bright. Papa, how I love you. Papa, how I need you. Papa, how I miss you.
Rouletten betalar av sig. Aldrig förr i musikhistorien så har Barbra Streisand följt på Judas Priest. Är du bekant med det här sen förr, Mats?
Inte den här skivan. Vad heter den här skivan, Alex?
Ja, det här är då ett soundtrack. Ett soundtrack till en film från 1983 och filmen heter Gentle. Och Gentle bygger på en novell författad av Singer. Jag tror att den sattes upp på scen också. Och den hette Gentle the Yeshiva Boy. Författaren 1975, men det här är alltså filmatiseringen där vi har å ena sidan Barbra Streisand i ena huvudrollen och i den andra faktiskt Mandy Patinkin, som vi också känner som Saul Berenson i Homeland. Och jag blev väldigt förtjust när jag såg att den här slumpades fram, för den här skivan har hängt med mig hela mitt liv, eller åtminstone sedan den kom 1983. Då jag följde med mina föräldrar för att se, åtminstone vad jag minns det som, den första vuxna filmen på bio. Du vet, en liten 8-årig pojke skulle kunna tyckt att det här var sämst, men jag blev helt förtrollad av storyn. Och är du bekant med berättelsen?
Nej, berätta.
Det handlar om en ung judisk kvinna som bor tillsammans med sin far. Hon är väldigt vetgirig, hon frågar om precis allting. Men det här är under en tid när högre studier var vikt för män. Så all undervisning som sker i hemmet, det sker i största hemlighet. Och det är otroligt frustrerande för henne naturligtvis. Och sen när fadern går bort, vilket också den här låten handlar om, när hon ställer sig frågor om hur hon ska hantera sitt liv när pappa inte finns kvar, men hon vill följa sin dröm och studera på universitetet, så är det just det här stycket. Och hon klipper sitt hår och klär sig som man och skriver in sig vid universitetet. Och ja, det är lite av en spoiler kanske, men filmen är ju från 1983, så jag tror att vi får överseende vid det. Men till en början går det bra, men hon börjar fatta tycke för sin bästa vän då, som är man. Men eftersom hon själv är utklädd till man, så blir det inget bra. Och senare i filmen så förväntas hon också gifta sig med en kvinna. Och allting blir pannkaka. Och jag tror att för en 8-årig pojke som tittade på det här, så var det väldigt orättvist. Och med det rättspatos jag hade, så var jag en Barbra Streisand-fan för livet. Och det är ju så med Barbra Streisand, jag gillar inte gärna att rangordna vad som är tufft och mindre tufft i musikvärlden, men vi har en gemensam vän, du och jag, som heter Måns Lindén, och han brukar ibland håna mig för att jag plussar Barbra. Och det är ju klart att när man står i skivbutiken och han lägger fram någon knarrig soulgubbe på skivdisken, eller kanske någon smutsig stoner rock, och jag står med en Barbra Streisand-platta, så terrorbalansen förskjuts oss emellan. Det, Det är inte riktigt så som det ska vara. Men jag hade ett ögonblick av upprättelse när jag köpte en Barbara-platta på Pet Sounds, och när jag lade fram den på disken så berättade Stefan Jakobsson som driver butiken att han minns han också är en Barbara-fan och har hela hennes katalog hemma. Så ett litet ögonblick av upprättelse.
Men jag menar, det här, man kan ju inte värja sig mot en röst, hennes röst, och sen hur hon berättar den här låten och historien.
Hela den här musikalen är precis så. Det är en fantastisk berättelse och det är innerlig musik. Och även när man bara lyssnar på albumet utan att ha filmen framför sig, så blir åtminstone jag väldigt berörd. Jag och Stefan Jakobsson. Eller, vem vet, han kanske bara drev med mig. Han och Mon sitter och tar en bärs någonstans nu och garvar åt att jag försökte bromance över Barbara.
Men jag menar, någonstans i livet så måste man släppa det här begreppet guilty pleasures, som jag tycker är lite fånigt, och bara låta det övergå till att acceptera all slags musik som man tycker om. Det är väl lite det här handlar om.
Så måste det definitivt vara. Jag vet inte om det här är en guilty pleasure. Jag tänker att det är för bra. En guilty pleasure är, vad vet jag, Factory, en guilty pleasure. Men den här har följt med mig sedan jag var liten grabb, och det blir då liksom kanske inte soundtracket till min barndom, men det var en platta som spelades ofta i hemmet.
Har du spelat den här för dina barn?
Nej, men vilken bra idé. Det ska jag göra. Ska jag damma fram den där filmen någonstans också? Får vi köpa den på VHS någonstans? Ja, nog om Barbra Streisand, om man nu kan få nog av Barbra Streisand. Vi fortsätter med nästa spår.
Čudan svijet je oko nas, slika ista svaki dan. Tu na uglu tom stoji starac sam. Niko njega ne gleda, svi žure ne kuca. Takav sad je život, život naš. Jedan čovjek i jedna žena na peronu sreće stoje još. Čekaju voz što doći neće, pa da krenu putem se će te. Oh, yeah. Živim život svoj, to je sve što sada imam ja. Čudan svijet je oko nas, slika ista svaki dan. Volio si nju, čitam život svoj. S drugim tad je otišla, bez jedne riječi znam. Takav sad je život, život naš. Život taj što pripada tebi, to je sve što imaš na svijetu to. Život taj što pripada tebi, to je sve što imaš na svijetu to. Oh, yeah. Živim život svoj, to je sve što sada imam ja.
Ja, man blir ju glad. Vad är det här för guld du har slumpat fram ur din skivsamling, Mats?
Det här är det jugoslaviska rockbandet Indexi, som kanske beskrevs som gamla Jugoslaviens The Doors eller Deep Purple eller så. Den här är från 1971, och alltså, nu ber jag om ursäkt för min serbokroatiska, men jag tror att den heter Svijet ukome živim.
Ja, mitt tränade öra säger att du nailade det där uttalet.
Här gjorde jag faktiskt ett avsteg från den här andra slumpmässigheten. För jag tänkte att jag ville ha med en singel, en 7-tumssingel. Det här är en liten singel som man spelar på 45 varv. Och då gick jag till min singelhylla och bara stack in handen. Och det här var det första jag tog ut.
Kul, vad roligt. Och ja, det är ju som alltid när man hör någonting för första gången så blir man lite intresserad. Och det här räcker ju mycket långt längre än så, för att det låter ju helt fantastiskt.
Den här är ju, köpte jag faktiskt på en skivbörs i Zagreb. Och den har faktiskt en personlig historia, för att jag var med under ett par år 2013-14 i ett band som heter Streets of Mars, som var ett rockband, ett lite poppigare rockband, och vi spelade i princip bara i Småland och på Balkan, och vi var på Balkan 3 gånger under loppet av ett år och spelade i Kroatien och i Serbien. Och den sista av de gångerna så bestämde vi oss, men ska vi inte göra en cover på den här låten? För att sångaren och bandledaren Stravko, han har rötterna där och kan ju mycket väl språket och så. Och de smällde ju av på de här små klubbarna när ett gäng svenskar kom dit och körde den här låten. Det är väl lite som ett kroatiskt band skulle komma till Sverige och spela 800 grader eller någon Lundell-låt.
Ja, man kan bara tänka sig känslan i ett sånt ögonblick. Så det förstår jag det, att det blev hög stämning i lokalen. Hur är giggen i Balkanmiljön?
Det är väldigt mycket cigarettrök. De tycker ju cigaretter är kul fortfarande. Och det tyckte jag också på den tiden. Och det är väldigt varm och schysst publik liksom, som är öppna också för olika slags musik. Jag menar, vi delade scen med något slags gore grind death metal band och ett svenskt bluesband som heter Badge. Och det var inget större problem för publiken. De är inte så subkulturellt fixerade som kanske man är i Sverige. Så det var en underbar upplevelse faktiskt.
Ja, men jag tror faktiskt att det är bra även arrangörssynpunkt, för i Sverige så tenderar vi att bli lite konceptuella, att man vill hålla ihop det musikaliska uttrycket och locka en specifik publik. Men det du beskriver låter ju väldigt trevligt.
Ja, men det här, jag fick då berättat vad det här är för band, och det är ju ett av de riktigt stora banden under 70-talet från Jugoslavien. Den är utgiven på Jugoton, som det står där på etiketten. Och den här sångaren, som jag tror heter Davorin Popovic, Bosnien-Herzegovinas egen Grammisgala, är namngiven. Först efter hette den Davorin och sen bytte den namn till Indexi. Så att det är tunga saker det här på Balkan. Och det här var ju tydligen under en period på 70-talet där det var lite öppnare. Influenserna från väst smögs in, men det har ju en omisskännlig känsla, och det kommer jag ihåg också, vi misslyckades ganska kapitalt med, för att senare i låten så kommer några ganska speciella vändningar av rytmen där alla i publiken började då klappa i takt, men vi hade inte riktigt satt den där det är något som sitter i ryggmärgen såklart, men de kom fram och tillrättavisade oss lite grann efteråt att så här, ja. Bra försök.
Blev uppläxade. Ja, men vilket härligt minne. Och jag tänker, du som har turnerat så mycket genom din karriär som musiker och har förmodligen varit i Europas alla hörn åtminstone.
Stora delar. Det här var första gången jag var där. Jag menar, vi gjorde sån sak som att vi åkte tåg från Zagreb till Belgrad 2 gånger. Samma tåg som i en gammal James Bond-film. Och, ja, mycket upplevelser som man inte får ta del av om man åker på en vanlig turné. Sitter i en turnébuss liksom, och vaknar på ett industriområde och ska spela liksom, på kvällen.
Jag
det är olika slags grejer. Så att det är minne för livet.
Hur skiljer sig klubbarna och bemötandet från publiken om man är i Grekland eller Spanien eller Tyskland?
Man kan säga att ju varmare snitttemperaturen är, desto varmare är publikmottagandet också faktiskt. Det är väldigt mycket mindre reserverat i länderna kring Medelhavet. Men jag bara kom att tänka på att vi spelade i en liten stad, knappt en stad ens, på gränsen mellan Bosnien och Kroatien. Och då stod det liksom ett gäng ungdomar och skrek som värsta Beatles-grejen framför scenen. Alltså nu var det ju inte för att vi var lika härliga som Beatles då, utan de gjorde väl det som någon slags performance. Men det skulle inte så många kanske bjudit på en onsdag kväll i Stockholm liksom.
Ja, du ska inte sälja dig kort, Mats. Jag tänker att det var Beatlemania när ni var på besök. Och som du nämnde så texten är på serbokroatiska, men vet du någonting om dess innehåll, vad den handlar om?
Alltså i grova drag, så man får tänka det här Jugoslavien 70-tal, redan då så handlade tydligen den här texten om att ja, men julen i samhället snurrar så snabbt och att vi har inte tid för varandra. Och ett eviga teman helt enkelt.
En betraktelse över storstadens stress kanske.
Ja.
Bra. Vi går från storstad till småstad.
Jag snackar och snackar men jag får alltid fel. En snubbe som talar för dig och mig, men innerst inne så tänker han bara på sig. Vi måste inse faran, imorgon kan det vara för sent.
Sarajevo och hela vägen till gotländska Slite och från en samhällsanalys till en annan. Det vi hör är den svenska orkestern Cement, från början Slite Cement, och låten heter Imorgon kan det vara för sent. Vad känner du för det här, Mats?
Alltså, vilket drag. Jag har aldrig hört det här. Är det här alltså, är det nytt eller är det gammalt?
Nej, det är gammalt, men det är, ska vi kalla det för, nyupptäckt för de stora massorna. Det här är inspelningar från 1977 med ett litet band ifrån Slite, och de släppte sin musik och albumet Utmaningen på kassett till en början. I bara 100 ex har jag läst mig till, och krängde det på bensinmackar och sådär. Sen så har det här varit någonting för rock och hårdrocks och prog-entusiasters, lite som en, vi kanske inte ska förstå det upp och kalla det för en helig graal, men det har varit stor mystik kring det här bandet och det har legat något spår ute på YouTube och så vidare. Men sen så har det tyska bolaget Shadox fiskat upp det här och pressat det på vinyl. Första press 2017 och en andra press 2018, och tillgängliggjort där. Pressarna är små, bara, jag tror första kanske på 500x och andra på kanske också 400-500x. Så det är inte några stora volymer det handlar om, men det har åtminstone tillgängliggjorts för den som är intresserad av den här typen av musik. Och jag råkar ju veta att du är väldigt förtjust i svenskspråkig rock och prog.
Ja, och jag känner att det här var ju en kunskapslucka som jag inte borde ha haft då, men det förklarar ju saken att om de bara släpper på kassett i början. Nej, väldigt, väldigt trevligt. Och det, jag får nästan lite känsla av, du vet, Mikael Rammels Till dig-skiva med artificiell prana. Och,
ja, precis.
Men även kanske Santana, Allman Brothers. Att det, de spelar, de går ju loss.
Ja, och sen så finns ju också den här hårdrocksnerven som man kan tillskriva November eller Roger Ryggen och de här gängen. Mm. Så att, det finns ju ett släktskap åt olika håll.
Men Alex, hur hittade du Cement då?
Jag vet vad jag tänkte på just den frågan själv. Och inte, jag tror att jag kanske fick en Spotify-länk till mig, för det ligger ute på Spotify. Så den som vill lyssna på Utmaningen av cement, ni har det där. Och då fick väl jag något spår till mig. Och sen så började jag jaga runt för att hitta vinylen. För det här var strax efter släppet, så allt var ju slutsålt. Så jag var tvungen att jaga på lite olika... jag skannade Discogs, men sen slutade med att jag hittade på Open Mind Records i Uppsala. En utmärkt skivbutik för den som är i Uppsala. Och senast jag var där fanns det faktiskt fortfarande ett ex kvar. Och den som vill läsa mer om cement, så vill jag passa på att tipsa om en text som jag googlade fram, och den ligger i Mono Magasin och författad av Peter Sjöblom. Utmärkt text för den som vill veta lite mer om cement. Och Mono kan jag ju tipsa i stort också. Nu tror jag tyvärr att den här nättidningen är avsomnad eller pensionerad, för det verkar inte vara någon verksamhet i den, men man hittar massa spännande artiklar från förr. Och det är kunnigt och välformulerat. Så Peter Sjöblom, om du mot förmodan hör det här, vad kul det vore om ni började skriva igen. Vi vandrar vidare. Du Mats, jag sitter här med ett skivomslag framför mig, ett vackert tecknat skivomslag där man som betraktare tittar ut ur en skog, ut över gröna ängar, och hur de här gröna ängarna löper över i ett livlöst rymdlandskap. Vad är det vi lyssnar på?
Det är Kings X, en grupp som var baserad i Texas. Den här skivan som du tittar på heter Gretchen Goes to Nebraska och kom 1989. Låten heter Over My Head. Det här är deras andra skiva. Verkligen ett favoritband till mig, men lite av ett kultband måste jag säga.
Jag måste erkänna att jag inte är bekant med dem.
Mm-mm. Nej, men det är en trio, en hårdrockstrio, lite åt Beatles-hållet ibland för att de sjunger väldigt mycket stämsång, och lite åt det proggare hållet ibland. Och sen är det väldigt... De klassades ibland av vissa som någon slags kristet band. De hade väl sitt ursprung i olika Christian rock-miljöer och sådär. Men jag tycker inte bandet som sånt är ett sånt, utan det är mer grubblande texter som kanske utvärderar deras tidigare liksom tankar om religion och sådär. Och just den här låten handlar om sångaren, basisten Doug Pinnick, hans uppväxt med någon väldigt sträng farmor eller mormor som var väldigt, väldigt religiös men inte speciellt kärleksfull. Liksom.
Ja, jag förstår. Ja, vad kul. Och hur är det här ett band som du kom i kontakt med då, redan i slutet av 80-talet, eller har du fiskat upp det?
Ja, precis. Jag såg dem nog någon video på MTV så där runt 90 eller något sånt, för de var ju förband till AC/DC på en stor turné, på den här Razor's Edge-turnén i Europa 90. Det måste ju varit ett av de mest otacksamma jobben någonsin nästan. För att, jag vet inte om det är ACDCs publik är så speciellt öppensinnad då från annan musik, men jag fastnade direkt för dem. Sen gjorde de sin starkaste skiva under grunge-perioden faktiskt. Den heter Dogman, det var deras femte platta. Den är ju betydligt tyngre och präglad av liksom 93-94 ljudidealen. Men efter det så har jag inte följt dem så mycket, men de första fem skivorna är lite ojämna, men väl värde att höra.
Det var Kings X. Vi rör oss från Nebraska och ska närma oss lite sydligare breddgrader.
Place in the sun where there is love for everyone and every nigga is a star. Every nigga is a star. The new world denied that you and I and every nigga is a star.
Ja, äntligen har rouletten tagit oss till soliga Jamaica och jag har ett album i handen som heter Natty Cultural Dread ifrån 1976. Artisten heter Big Youth och låten vi hörde, den är egentligen inspelad 1974 och en version på ett original ifrån 1973 av Boris Gardner. Och så vitt jag har förstått så är originalet och den här versionen hämtade ifrån en jamaikansk blaxploitation-film. Ni vet, i samma anda som Superfly och Shaft, och den kom 1973. Det fanns ju en blaxploitation-trend även på Jamaica med The Harder They Come och senare lite andra filmer också. När man läser på IMDb, Mats, för jag misstänker att du kommer bli sugen på att se den här filmen, då står det kort och gott så här: A man returns to his home of Jamaica from journey. Along the way he meets up with famous reggae bands of the time.
Mm-hmm. En delvis dokumentär?
Jag vet inte. Det står å ena sidan att det är dokumentärer, står å andra sidan att det är en blaxploitation. Så jag är ute på väldigt tunn is här. Men det jag kunde se var att några av de här reggaebanden som är med agerar, och Big Youth då, som vi just hörde, han spelar den här huvudrollerna, och Boris Gardner är också med, och andra är Count Ossie och Inner Circle, och flera utav de stora stjärnorna ifrån den jamaikanska ön är med och agerar i filmen. Så jag har inte sett filmen, men blir ju jäkligt peppad på att se den.
Men hur länge har den här, har du haft den här skivan? Har du mycket liksom reggae?
Jag har reggae och det jag faktiskt handlar mest av, och den här låten har jag både på 7 tum och på den här LP-utgåvan som jag har i handen nu. Och man kan säga det om Jamaica, det är ju egentligen, det finns ju så otroligt mycket bra musik, men när jag tittar på de allra största reggae-skivorna, de som, det är väldigt många av dem som kommer just från året 1976. Det är ett riktigt guldgrävarår på Jamaica. Och Big Youth är ju då vad man brukar kalla för en DJ, och det har ju vi en uppfattning om vad det är för någonting. Och nu kanske jag säger de mest uppenbara ting för dig här, så du får hindra mig om jag mässar på. Men en DJ på Jamaica är ju då inte en, vad vi brukar kalla för en DJ, utan det är en, vad vi ibland kallar för toaster, någon som pratsjunger ovanpå musiken. Och Big Youth är en av de allra mest kända i det skråt. Väldigt förtjust i honom är jag, och det finns ju många andra som är av samma dignitet också förstås. Nej, men för att svara på din fråga, Mats, när gick jag in i reggen? Jag hade väl som många andra en liten kort period på högstadiet när man snöade in på fritidsgården på No Woman, No Cry och så vidare. Och sen så var jag inte så intresserad av det på många år, men någonstans, ja, i mitten och slutet på 90-talet så brassade det här upp för mig igen och jag blev våldsamt förtjust i det. Och det här sammanföll med en period när jag och en av mina bästa vänner lärde känna varandra, och han var väldigt initierad inom punk och countrymusik, och jag kanske kom från ett håll som var mer präglat av hiphop och soul. Och samtidigt som vi mer eller mindre lärde varandra om våra skivsamlingar, så utforskade vi tillsammans reggae, och det var, ja, rätt speciellt att utforska en helt ny värld tillsammans. Ja, Mats, vi börjar närma oss slutet på dagens program, och vi har faktiskt bara ett spår kvar, och så vitt jag förstår så är det en live-inspelning du har vaskat fram i skivsamlingen, och jag tror den dateras till slutet av 70-talet. Låt höra! Vilken basglädje, tack för detta. Vad kul att du hittade det här i gömmorna. Vad är det vi lyssnar på?
Vi lyssnar på Joni Mitchell, hennes andra liveskiva under 70-talet som heter Shadows and Light. Och ja, det är ju en riktig jazzfusion-glädje här i kompet. Det är många som föredrar verkligen det mer sparsmakade Joni. Det kan jag också göra, jag älskar Joni Mitchell, men jag tycker även om den här perioden. Och det här är alltså, det är då Jacob Astorius som av många basister då hålls som den främste innovatören genom alla tider. Och han spelade under en tid med Johnny. Framförallt på, vad heter den skivan då? Heyra.
Ja, exakt. Och annars så, han är ju så mytomspunnen för att han var en excentrisk figur. Visst är han känd för sin tid i Weather Report, ja. Men annars så är han väl kanske allra mest känd för att vara en överjäklig basist och dessutom en sån krånglig person, så han blev ihjälslagen.
Mm. Ja, det är en mycket, mycket tragisk historia. Jag kan rekommendera den biografin över Jaco som finns, som liksom berättar hela storyn från Florida till, ja, det olyckliga slutet i någonstans, vart det nu var. Men han levde ju till slut lite delvis som hemlös i New York, och ändå en av de allra, allra största. Liksom. Och det här knorriga basspelet, det går inte att ta miste på, liksom, som vi gör här. Och det här bandet, jag menar, det här är Joni Mitchell är ju på alla sätt bäst här ändå. Men det är Pat Metheny på gitarr, Michael Brecker på saxofon, Don Elias på trummor på percussion och Lyle Mayles som spelar keyboard. Den här skivan är, den är lite speciell, den kräver lite mer, men väl värt att försöka hitta i någon skivback, för att ja, dels så finns ju Johnny nu inte kvar på Spotify, men jag tror att den här skivan är, även om den är officiellt släppt, så har den nog inte funnits. Den heter Shadows and Light Live Santa Barbara 79.
Jag har inte sett den i backarna, men ser den så nyper den.
Den finns också i videoform faktiskt på YouTube. Där kan man njuta av 1979 års klädstil. Ja, inte så där värst hög modegrad, men lite charmigt. Free Man in Paris är ju en låt som tydligen handlar om David Geffen, skivbolagsmogulen, hennes kompis då. Att de var hängde i Paris på semester. Och hon skrev den liksom som att han skulle, hans känslor att ja, äntligen får jag bara flanera och vara mig själv och inte bli störd. Om man ska vara ännu allvarligare, så det som är titelspåret på den här skivan, Shadows and Light, är en otroligt fin, det är som en slags psalm där hon sjunger tillsammans med Persuasions, fyra herrar, och Lyle Mays på synt. En låt som jag tycker att ni måste lyssna på. Den vill jag nästan ha på min begravning.
Ja, nu blir man ju ännu mer nyfiken på att höra hela det här albumet, om det har en sådan betydelse för dig.
Jag kan verkligen rekommendera. Just det här att återupptäcka sin egen skivsamling tyckte jag var väldigt kul när du presenterade den här idén för mig.
Ja, vad kul. Så rouletten har tjänat sitt syfte och vi har lyckats få fram lite vax som vi inte snurrar dagligdags annars.
Ja, ja, absolut. Det var flera av de här som jag inte hade lyssnat på ett par år.
Det gläder mig. Det var ju själva idén med podden, så då har vi lyckats med vad vi försökte åstadkomma. Stort tack Mats för att du kom till Record Roulette och bidrog med både kultur och insikt.
Tack så mycket.
Och tack till alla ni som har lyssnat på premiär- och pilotavsnittet av Record Roulette. Vi hörs på nytt.